I det här avsnittet svarar Cecilia Udén och Johan Mattias Sommarström på era frågor. Vilken är den vanligaste frågan ni får?
Den vanligaste frågan jag får är: varför ljuger du? Och det handlar då om båda sidor. Den ena tycker att jag är Hamas-förespråkare. Den andra tycker att jag stödjer folkmord och har blod på mina händer.
Ja, det var ju ett bra svar av Cecilia. Det är en ganska populär fråga, höll jag på att säga, som trillar in i inkorgen rätt ofta. Men jag får också frågan ofta: varför säger ni inte folkmord? När ska ni åka till Gaza? Och så får jag också frågor om hur Amin, en kille som jag har skrivit mycket om, hur han mår.
Den vanligaste frågan som jag ser, den är liksom sprungen ur ren frustration. Hur kan det här få fortsätta? Varför gör ingen något och sådär? Det får ni också ju säga.
Absolut.
Ja. Mm. Desto fler konkreta frågor har vi fått från er lyssnare inför det här avsnittet. Ett renodlat lyssnarfrågeavsnitt när vi spelar in den 10 juni. Efter 20 månader av krig, blockader och hungersnöd i Gaza. Vi undrade om ni hade några frågor, och det hade ni definitivt i Sveriges Radio Play där ni skrivit om. Vi ska försöka hinna med så många som möjligt. Vi går direkt på det som ni redan båda två faktiskt har benämnt och som de allra flesta frågar om. Det kretsar kring begreppet folkmord. Mycket handlar om den termen. Innan vi kommer in på de här frågorna så undrar jag hur ni ser på vilken roll det här begreppet spelar nu.
Det är klart att det är viktigt i världspolitiska sammanhang. Det är viktigt hur politiker, regeringsföreträdare, USA, EU och så vidare använder begreppet folkmord, eller hur de klassar det som sker i Gaza. För oss som reportrar tycker jag inte att det är lika viktigt. Vi berättar vad som händer i Gaza med hjälp av de ögonvittnen vi har. Vi kommer ju inte dit. Det här är det första krig jag någonsin har bevakat. Den första situationen i hela min journalistkarriär där jag inte får vara på plats för att berätta det jag ska berätta om.
Och varför åker ni inte till Gaza var ju en av de där vanliga frågorna som du får faktiskt, Joma.
Ja, vi kan väl ta den innan vi går in på mer om folkmord, misstänker jag. Vi får ju inte komma in i Gaza. Israel har förbjudit alla utländska journalister, eller alla journalister överhuvudtaget, att komma in. Det pågår rättsprocesser i Israel där internationella mediekåren har liksom inför domstol krävt att Israel ska ändra det här, vilket de inte har gjort. Den enda chansen att komma in i Gaza är inbäddad med den israeliska militären. Men då är censuren mycket strikt. Militären talar om vilka områden du får rikta din kamera åt. De kräver också att få granska materialet som ska publiceras, och du kan inte intervjua några människor där.
Tillbaka till det här med folkmordsbegreppet då. Cecilia, du sa att som reporter kanske det inte är väldigt viktigt att kunna använda sig av begreppet, men flera lyssnare frågar ju faktiskt det här specifikt. Varför säger ni inte att det är ett folkmord som pågår? Varför kallar ni aldrig det Israel gör för ett folkmord när underlaget finns? Vad är svaret på den frågan?
Svaret är att det inte är vår roll att bedöma om det är ett folkmord eller inte. Nu låter vi som svenska politiker som säger att det här är upp till en domstol, men så är det faktiskt. Sen finns det väldigt många som anser att det finns belägg för att det här är ett folkmord. Och en av dem som jag har följt under flera år, det är förintelsehistorikern Amos Goldberg, som har konstaterat, han är professor på Hebreiska universitetet i Jerusalem, och han menar att jo, men det här är ett folkmord. Och många israeler kan inte se detta, för det ser inte ut som Auschwitz eller Treblinka, men där fanns en intention. Det finns bevis för att Israel har förstört hela bostadsområden och dödat 300 civila för att komma åt en Hamas-ledare. Det är ett tecken, och också de uttalanden som gjordes mycket tidigt om att vi ska svälta ut, vi ska inte tillåta vatten och mat. Det finns inga oskyldiga i Gaza, som flera israeliska politiker har sagt, även presidenten Isaac Herzog. Vi kommer att genomföra en andra nakba, har man också sagt.
Och det kopplas till det du sa om intention då?
Det här kopplas till intention. även om det är svårt att bevisa intention byggt på den här typen av uttalanden. Men det finns alltså framstående holocausthistoriker som anser att detta är folkmord.
Den här mannen är ju en tung röst, men hur delad eller överens är forskarkåren inom den här frågan just nu då?
Ja, det finns ju många internationella experter på just internationell lag som menar att om det finns ett antal fyrkanter som man då kan bocka i som talar om vad som är ett folkmord, så är alla de här rutorna ibockade just nu. De rösterna hör man ständigt och mer. Men för att det ska kunna kallas rent juridiskt ett folkmord så krävs en ordentlig utredning. Och jag vet inte riktigt heller om det är våran uppgift att säga just ordet folkmord. Det har också blivit ett väldigt giftigt ord som används även i andra konflikter som inte är av den här karaktären och som har varit, ska vi kalla det för, lindrigare. Men det man då har tagit till ordet folkmord för att få världen att lyssna.
För en sak är ju precis som du säger, det juridiska, det pågår ju en process i nederländska Haag kring den här specifika frågan. Men sen handlar det också lite grann, tänker jag, om ordets betydelse i någon slags allmänt medvetande.
Ja, men här, alltså det är ju inte så att vi värjer för att använda ord eller för att låta ordet folkmord höras i Sveriges Radio. Det är ju verkligen inte det. Ordet folkmord hörs i Sveriges Radio. Andra människor beskriver det här som ett folkmord. Vi frågar professorer vad de anser. Anser ni att det är ett folkmord? Vi frågar politiker om de anser att det är ett folkmord. Men vi säger inte själva att det.
Ja, språket är ju levande och hur människor använder ett ord kan man ju inte styra. Men i folkmordskonventionen finns också formuleringar om skyldighet att agera. Om ett folkmord misstänks pågå, det duger liksom inte att världssamfundet säger att vi visste inte någonting om det här när man sen utreder det här efterhand. Man måste agera om man misstänker att någonting pågår. Det är väl i det där som den här debatten framförallt blir tydlig och ordet blir viktigt ändå.
Ja, och där kan man ju se hur den senaste tiden, de senaste veckorna, hur fler och fler världsledare, även svenska politiker, har höjt tonen, som man brukar kalla det, gentemot Israel och krävt att människor i Gaza inte ska behöva svälta och inte ska behöva skjutas till döds när de går och hämtar matkartonger. Och den här svängningen i västvärldens opinion, den har ju hela tiden funnits i globala syd, har man kallat det här för folkmord, man har fördömt Israel. Men den omsvängning som nu har skett kanske handlar just om att man inte vill bli dömd av framtiden för att man inte sa ifrån.
För det är ju en sak hur man uttrycker sig, en annan sak hur man agerar. Hela poängen med den här folkmordskonventionen är ju att förhindra och förebygga. Och hur ska det då gå till om man hänvisar till en domstolsprocess som kanske tar flera år?
Fast det här, här måste vi ju säga, du var ju inne på en intressant terminologi tidigare här. Nämligen misstänkt folkmord. Och då är man också skyldig att försöka förhindra det. Mm. Och då kan man ju inte invänta en domstolsprocess som tar 3, 4, ibland kanske 10 år.
Mm. Problemet här är ju, vem är det som ska agera? FN har inte något mandat att sätta kraft bakom sina ord, bakom fördömanden. När FNs generalsekreterare säger det är helt oacceptabelt att hungriga människor ska bli ihjälskjutna bara för att de försöker få en matkartong, så har inte FN någonting att sätta bakom de här orden. Och vad ska hända? Vi frågar oss hela tiden, varför kan inte världssamfundet se till att maten kommer in i Gaza? Israel blockerar. Israel använder GHF, denna tveksamma Gaza Humanitarian Foundation, som inte har lyckats leverera mat på det sätt som är acceptabelt av FN och människorättsorganisationer och hela biståndsvärlden, för att man inte finns på alla platser. De har 4 matdistributionsställen medan det tidigare fanns 400. Och människor har blivit ihjälskjutna. Men här har ju inte världssamfundet någon kraft att säga nu ska maten in. De här lastbilarna ska rulla in i Gaza. Det mandatet finns inte, det tvånget finns inte.
Men FN består ju av länder och definitivt också USA? Skulle situationen ändras om USA började prata om ett misstänkt folkmord till exempel?
Sannolikt ja. USA har lagt in sitt veto mot vapenvila i Gaza. Och skulle USA säga nu ska de här lastbilarna in, då kommer de nog in.
Det här med ordval är ju alltid viktigt. Flera lyssnare har också frågor kring användandet av begreppet krig faktiskt. Till exempel den här frågan, varför kallar vi masslakten, som den här lyssnaren kallar det, av instängda människor i Gaza för ett krig? Har Hamas ett flygvapen, en flotta? De har gevär och hemmabyggda raketer, kan åstadkomma terrorattacker, men de är knappast en krigsmakt. Vad tycker ni?
Men det är klart att det är svårt att definiera det som sker idag som ett krig. Men man kan säga att det Hamas gjorde den 7 oktober, denna vidriga massaker på människor i kibbutzer i södra Israel, var en krigshandling. Hamas har inte, även om Gaza är ockuperat, även om det finns en motståndsrörelse mot ockupationen, så har man inte rätt att genomföra en massaker enligt alla konventioner, enligt Genèvekonventionen. Det var en krigshandling. Och Israel har svarat med en krigshandling. Sen har detta utvecklats på ett sätt som gör att många människor studsar inför begreppet krig, eftersom, precis som du sa, Hamas inte har ett flygvapen och flotta och så vidare. Men det var två krigshandlingar som startade konflikten.
Mm. Begreppet krig då? Finns det något annat som ni har börjat överväga som ett bättre liksom övergripande begrepp för det som pågår just nu? Kriget i Gaza är den absolut vanligaste inringande formuleringen om det som pågår.
Ja, men samtidigt så vet ju alla vad vi talar om vi talar om kriget i Gaza. Israel är ju överlägset när det gäller numerär, de är överlägset när det gäller utrustning, när det gäller teknik. I våldshandlingar också, det pågår vissa strider. Alltså Hamas har fotsoldater med automatvapen, raketgevär, inte så mycket tyngre än så, som de då möter dessa israeliska styrkor med på olika håll runt om i Gaza. Så att det är inte jämförbara förhållanden, men det pågår ju ändå strider.
Ja, för där nämner du ett annat sånt begrepp som är återkommande också, strider. Vad betyder det i det här fallet? Nu har du nämnt raketattacker och så vidare, men på marken, vad sker där?
Men det är ju strider, och israeliska soldater dör varje vecka i stort sett. Det är väl 800 eller fler soldater som har dött i detta krig, i strider. Och det är bakhåll, det är att de går in i byggnader som är minerade. Det är också att de blir skjutna av Hamas krigare.
Vad finns kvar av Hamas? Är en annan lyssnarfråga lite på samma tema.
Ja, inte är det ledarskiktet i Gaza i alla fall, för de är utraderade. Men det kom uppgifter för någon månad sedan här om att Hamas hade lyckats rekrytera ungefär lika många fotsoldater som de förlorat i kriget. Så att på marken finns det ändå ett helt gäng militanta, liksom beväpnade militanta kvar, även om de då inte har samma utbildning, de har inte samma betydelse i Hamas hierarki som de som har dödats haft.
Vi har ju också sett hur Hamas milismän med nästan välstrukna kamouflageuniformer och täckta ansikten med luvor har eskorterat gisslan och uppträtt med gisslan på scener när gisslan har frigivits. Och där har man ju sett från israelisk sida med skräck på denna styrkeuppvisning och den förnedring som gisslan har utsatts för. Där har vi också sett hundratals milismän beväpnade runt gisslan under dessa frigivningsceremonier.
Det där anknyter lite till nästa fråga faktiskt, när det handlar om propaganda, uppvisningar och sådär. Det finns ju förstås ord som används av endera sidan som är laddade, som betyder vissa specifika saker som man använder för att skapa opinion för sin sak. Det här är ju verkligen en jättefråga som kommer nu, men vilka metoder och kanaler använder sig de båda sidorna av för att vinna över världsopinionen till sin sida? Vilken propaganda utsätts vi i Sverige för?
vi utsätts för mängder med propaganda från båda sidorna. Jag menar, man använder sig av kanaler, dels betrodda allierade, om vi pratar från den israeliska sidan till exempel, så har man redan upparbetade kanaler runt om i världen. Det finns medier som man vänder sig till, sociala medier. Samma sak när det gäller Hamas-sidan och den palestinska sidan. Man försöker nå ut med sina budskap via tentakler så långt och så mycket det bara går.
Det
och det tror jag man måste vara väldigt medveten om också när man tar till sig information från det här kriget. Striderna, slakten, vad man nu vill kalla det här, att det är olika budskap, det är vem är avsändare, man måste hela tiden vara kritisk till vad man läser och vad man ser.
Och det finns ju ganska många exempel på detta. Det finns AI-genererade bilder från Gaza som de flesta kanske inte upptäcker är AI-genererade. Det finns bilder från lidandet som pumpas ut. Det finns också videoklipp med gisslan som vädjar till regeringen Netanyahu. Kom och rädda mig. Och de här videoklippen har ju haft en väldigt stor påverkan på den israeliska opinionen när det gäller att få ett slut på kriget och frige gisslan.
Och det är videoklipp som Hamas förstås 100% förfogar över hur man klipper. Och...
Ja visst, det här är då gisslan, en man sitter utmärglad och vädjar till sin regering och talar till sina föräldrar eller sin flickvän och berättar att om ni inte räddar mig nu så kommer jag att dö. Och det här skickar Hamas ut. Israel har ibland försökt stoppa de här videoklippen, men många anhöriga ger klartecken till att de publiceras för att de vill att det här ska vara en påtryckning. Och sen har man också från israelisk sida anklagat palestinierna för Pallywood, alltså palestinsk Hollywood, att man överdramatiserar, att man visar bilder på liksäckar där i själva verket ligger barn och sprattlar och är helt levande. Och sen finns ju den kanske bästa propagandametoden från israelisk sida, och det är att anklaga alla motståndare, alla kritiker för antisemitism.
Det är någonting som återkommer nu.
Det återkommer nu när fler och fler västledare kritiserar Israel. Mm. Då anklagas de för antisemitism, för att inte förstå och för att ha glömt bort 7 oktober. Och det här sitter enormt djupt i den israeliska folksjälen. Det vi utsattes för den 7 oktober, det var det värsta som hänt sedan andra världskriget. Och hur kan ni ha glömt bort det? Och det här sker ju då samtidigt som man i Israel inte nödvändigtvis behöver eller får ta del av det som sker i Gaza. Alltså de... I Israel ser de inte samma bilder som vi gör i väst på lemlästade barn, amputerade barn, dödade barn, massgravar och massslakt som det kallas i Gaza. Utan man är fortfarande väldigt fast vid 7 oktober och det som hände då, och de vidrigheter som man tycker att världen har glömt. Det finns ju en känd film på 43 minuter som har visats för journalister. Både jag och Joma har sett den. Den visas inte offentligt för att den är så vidrig. Där man till exempel ser Hamas milismän från Hamas, eller var de nu kom ifrån, som är stolta över hur många de har dödat, och som en kille som ringer hem till sin pappa i Gaza och berättar hur många judar han har dödat. Det finns en annan sekvens som jag aldrig kommer att glömma, och det är när två små pojkar blir vittne till hur deras pappa mejas ner av ett maskingevär av en Hamas-terrorist. Och pojkarna går sen in, och de är liksom klädda i bara kalsonger. Det är tidigt på morgonen. De går in i köket och sitter där och liksom frågar sig varför lever vi överhuvudtaget ungefär. Och så kommer milismannen in i köket, öppnar kylen och tar en klunk läsk. Alla de här sakerna finns så starkt i israelers medvetande att de överhuvudtaget inte kan förstå att västvärlden nu vänder sig emot Israel.
Och det där är väl också en film som används som något slags verktyg mot människor som man griper ibland, där man liksom vill visa på den israeliska sidans lidande och försöka få förståelse för det.
Ja, och det har ju sagts att Greta Thunberg och de andra på den här Ship to Gaza-båten fick se på den här filmen innan de deporterades.
En detalj i det sammanhanget, jag tänkte på att när man har approcherat den här typen av hjälpsändningar eller båtar tidigare från Israels sida så har det ju kunnat bli ganska våldsamt. I det här fallet så har de israeliska soldaterna som bordade det här fartyget, de gav dem vattenflaskor och det var...
Och smörgåsar.
Smörgåsar, precis. Det kan ju inte vara en slump heller förstås.
Nej, där har man ju lärt sig efter Mavi Marmara, om ni minns det. Alltså 2010, det är ju 15 år sedan nu, när Gaza-flottiljen bordades av israeliska kommandosoldater och det uppstod en eldstrid. 9 personer, aktivister ombord på ett av fartygen, blev ihjälskjutna.
Vi kan prata om Egypten ett par minuter, Cecilia. Det har kommit ett gäng frågor om just Egypten som är din hemmabas som korrespondent. Hej, jag undrar över Egyptens roll i kriget. Varför kan inte palestinier fly dit? Varför går inga hjälpkonvojer via den egyptiska gränsen? Är gränsen än stängd? Och om så är fallet, varför och på grund av vem?
Gränsen är stängd. Israel stängde gränsen och tog kontroll över den Gaza-sidan av gränsen som heter Rafah. Rafah är liksom en delad stad. Det finns ett Rafah i Egypten och Rafah i Gaza. Men där går gränsen och den är stängd. Nu på senare tid så har vissa sjuktransporter kommit ut genom Rafah, men det kommer inte in några förnödenheter genom den gränsen, utan de kommer till gränsen, till den egyptiska sidan, lastbilarna. De kontrolleras där av Israel och sen får lastbilarna köra en omväg till Kerem Shalom, som är den enda gränsövergång som är öppen, som ligger i Israel. Men då åker de alltså från Egypten runt södra Gaza till Kerem Shalom.
Varför kan inte palestinier fly dit? Det var ju också en fråga här.
Ja, det beror ju dels på att gränsen är stängd och på att Egypten inte vill ha dem. Det är det korta svaret. Egypten vill inte ha miljoner palestinier i ett land som redan består av 110 miljoner, där en stor del av befolkningen lever under fattigdomsstrecket. Men det är inte bara därför, utan det är ju också en politisk fråga. Dels handlar det om att Egypten absolut inte vill ha några Hamas-medlemmar, eftersom Egypten har, militären i Egypten har utrotat det muslimska brödraskapet, som är Hamas broderorganisation eller faderorganisation får man säga. Men sen finns 1948, alltså Nakban och de palestinska flyktingarna, som hela arabvärlden då ansåg skulle få återvända till sina byar i det som sen blev Israel. Därför har inga arabländer låtit de här flyktingarna bli värdiga medborgare i Libanon till exempel. Och Egypten vill för allt i världen inte se ut som om de hjälper Israel att bli av med palestinierna. Mm. Men det finns ganska långtgående spekulationer kring Egypten om att Egypten kanske skulle kunna tänka sig att ta emot miljoner palestinier och sätta dem i någon sorts läger på Sinai halvön som kanske får byggas upp av rika gulfstater, alltså nya flyktingläger där de skulle vara begränsade och inte få röra sig runt i hela landet. Men att Egyptens president då skulle kunna säga: jag är egentligen emot detta med att palestinier blir flyktingar på nytt, men vad ska vi göra? De dör ju i Gaza. Vi måste ställa upp för dessa människor och därför tar vi emot dem. Och det här skulle då enligt spekulationerna ske först efter ganska saftiga mutor från kanske USA, kanske Gulfstaterna.
Ja, för att USA:s Donald Trump har ju sagt det länge nu att han vill att Egypten tar emot palestinier.
Och Jordanien,
och han vill kunna skapa det han kallar för Mellanösterns riviera i Gaza. Och USAs relation till Egypten här bygger mycket på ekonomin och de pengar som Egypten tar emot från USA. Men då undrar Elisabeth i Västerhaninge om det här med gulfstaterna som du faktiskt nämnde. Varför kan inte de rika gulfstaterna stötta Egypten och Jordanien också finansiellt så de har råd att säga nej istället till Trumps planer på Gazaremsan och på så sätt fortsätta kräva en tvåstatslösning? Alltså inte få pengar för att ta emot utan tvärtom kunna säga nej.
Mm. De rika gulfstaterna ställer sällan upp på någonting av altruistiska skäl utan de gör det för att av affärsintressen. Och här har vi också sett hur gulfstaterna, alltså Förenade Arabemiraten, betalar inte särskilt mycket för palestinier. Man har efter vissa krig så har man byggt upp Gaza igen, men man betalar ingenting till UNRWA till exempel. Och det gör inte Saudiarabien längre heller. Trots att det här är två ekonomier som är överlägsna och de har råd att göra detta. Men dels så finns det en stark rädsla i både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten för Hamas rent politiskt. Och man vill inte på något sätt underlätta för Hamas att sitta kvar vid makten. Och sen finns en otrolig trötthet på Egypten som bara slukar pengar och som inte kan försörja sig själv och som har varit beroende just av ekonomiskt stöd från gulfstaterna.
Vi går vidare med frågorna. Det här senaste kriget har ju pågått sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober 2023, 20 månader. Så hur går den här krigsekonomin ihop är något som faktiskt flera lyssnare skriver om. Det är ofantliga summor som går upp i rök varje gång. IDF skickar en missil eller släpper en bomb, skriver Pontus. Jag gissar att USA och Storbritannien inte bara ger israelerna dessa utan att de också ska betalas på något sätt. Hur går krigsekonomin ihop?
Det är en ganska stor fråga. Det går inget bra för Israels ekonomi just nu. De har en tillväxt, men jag tror att den var första kvartalet i år på typ 2% istället för 6% som den normalt sett brukar ligga på. Den israeliska ekonomin går dåligt, men framförallt så ser man de långsiktiga effekterna som skrämmande. Vi ser mycket färre investeringar i Israel just nu, sämre affärsmöjligheter med omvärlden, inte minst på just de här diplomatiska konsekvenserna det här kriget får. Så det är några saker som vi ser. Men samtidigt så påverkar det också det israeliska samhället. Mängder, alltså vi pratar tiotusentals reservister som har fått lämna sina anställningar, kanske lämnat sina egna företag för att strida i Gaza. Och då går dessa företag, i många fall har de gått under tiden, för de här företagen går ju inte att sköta samtidigt som du ska slåss i Gaza. Och där ser vi också hur många familjer på den israeliska sidan har fallit isär. Så att det här får sådana stora ekonomiska och sociala också konsekvenser för Israel. Men hur går det då ihop med det här med du får bomber från USA? Ja visst, på ett sätt så gödslar ju USA den israeliska krigsmakten med ammunition, med vapen och med bomber, och de ska ju betalas tillbaka på något sätt. Men det är komplicerat och Israel betalar inte fullpris för det här. Man kan se det som en slags stöd nästan till Israel från USA.
Men officiellt är det ett lån, det som man uttrycker det.
Officiellt är det ett lån, precis. Men det är ju inget lån som den att bråska med att betala tillbaka.
Vi återvänder till Hamas med ett par frågor. Någon undrar, stämmer det att Hamas soldater har gott om mat samtidigt som befolkningen i Gaza svälter?
Det kan man nog utgå ifrån. Och vi vet genom ögonvittnen som vi har talat med i Gaza att Hamas har lagt beslag på hjälpsändningar och sålt vidare, tjänat pengar på det och lagt beslag på mat som man kanske förvarar i sina tunnlar. De Hamas-milismän som vi har sett i välstrukna uniformer, de har inte sett undernärda ut.
En annan fråga, vad har Hamas haft för taktiker under krigets gång? Jag har hört mycket om Israels krigföring men inte så mycket om Hamas. Och vad säger Israel om just det? Finns det några oberoende källor som kan bekräfta eller motbevisa vad de säger om Hamas, hur de krigar.
Det är alltid svårt med oberoende och liksom källor när vi inte själva kan vara på plats. Jag tycker det är jättesvårt. Men vad vi vet om Hamas krigföring under rådande situation, det kan väl närmast liksom beskrivas som någon slags gerillakrigföring. Det är inte så att Hamas kan sätta upp frontlinjerna själva, utan det här är ett... Det här är strider som Israel styr, men vi har varit inne på det tidigare. Hamas har försåtsminerat byggnader, man har försåtsminerat tunnlar. Man har legat i bakhåll, lagt ut mineringar där man vet eller tror att israeliska styrkor kommer att åka. Granatgevär har man använt mot israeliska styrkor och skickat fåtalet på slutet. Fåtalet raketer mot Israel. Det har inte varit många sådana, men framförallt har det
skett... princip alla skjuts ner också.
Ja, alla skjuts ner eller landar på någon åker, och vissa kommer inte ens till Israel utan hamnar i Gaza. Men det har inte varit många sådana, men framförallt är det de här bakom.
På senare tid, ja, inte många.
Absolut, på senare tid, det är ju viktigt. För i början av det här kriget så var det ju mängder.
Mm. Jag läser en annan fråga. Vad är er bild av Hamas verksamhet och inflytande över palestinier nu? Vilka är det som styr på gatorna?
På gatorna just nu är det svårt för Hamas att styra, eftersom de blir måltavlor för israeliska drönare till exempel. Men det är klart att det finns ett civilt styre, det finns ett inrikesdepartement, det finns hälsodepartementet som är Hamas kontrollerat, det finns en civil polisstyrka, men de vågar inte visa sig öppet nu. Det gjorde de under vapenvilan. Då såg vi både milismän och civila blåklädda poliser på gatorna. Men när man pratar med människor i Gaza, jag har ställt frågan flera gånger till flera av dem som jag känner i Gaza, när de har uttryckt en oro för att öppet uttrycka kritik mot Hamas, då har jag sagt, men du tror väl ändå inte att Hamas kommer att finnas kvar efter det här kriget? Och då svarar flera av dem, jo, tyvärr. Den struktur Hamas har i Gaza, den går inte att krossa så lätt som Israel tror. Och det handlar ju om en ideologi, det handlar om ett stöd som visserligen har minskat i Gaza. Vi har ju sett demonstrationer, omfattande demonstrationer mot Hamas, med enormt modiga människor som har blivit hotade, i vissa fall också dödade, för att de har höjt rösten mot Hamas. Men Hamas finns kvar.
När det gäller andra grupper på Gazaremsan, vad finns det för grupper som har inflytande?
Alltså det finns ju inga stora grupper som har inflytande. Man har talat förut om islamiska jihad till exempel, men de har inget stort inflytande, samarbetar mycket med Hamas. Men däremot finns det ju då, vad ska vi mer kalla dem för, kriminella nätverk. Klanbaserade kriminella nätverk som har blivit uppmärksammade inte minst på slutet i israeliska medier, när faktiskt Benjamin Netanyahu erkände häromdagen, eller häromveckan var det väl kanske, att man faktiskt levererat vapen, att man har väpnat dessa grupper som en motvikt till Hamas, på samma sätt som man en gång i tiden stöttade Hamas som en motvikt mot PLO.
Mm. Vi ska komma in på det här, men berätta mer om den här gruppen som har blivit mest känd nu. Netanyahu har alltså gått ut med ett väldigt uppmärksammat uttalande om att han stöttar en specifik grupp med vapen i Gaza. Vad handlar det om?
Gruppen heter Abu Shabab och består framförallt av en klan från Rafah i södra Gaza. Men det sägs också att i Abu Shabab så ingår salafister och mycket mer radikala islamister än Hamas. Och framförallt då kriminella som har plundrat matsändningar tidigare, och det finns ganska många palestinska vittnesmål kring detta som säger att ja visst, Hamas har plundrat matsändningar, men det har också Abu Shabab gjort, och de har varit mycket mer våldsamma. Och nu finns det också palestinska vittnesmål som menar att Abu Shabab har varit delaktiga i dödsskjutningarna kring matdistributionscentralerna nu när över 100 människor har skjutits ihjäl när de har väntat på eller trängts för att komma fram till matkartonger. Och där har väldigt många palestinier sagt att det är Israel som ligger bakom dödsskjutningarna. Israel har också svarat med att ja, vi sköt varningsskott och sen sköt vi mot dem som började närma sig våra styrkor på ett hotfullt sätt, misstänkta. Men man har förnekat att man har gjort sig skyldig till massskjutningar. Däremot så har då Abu Shabab tydligen varit med i dessa skjutningar. Allt det här är ju väldigt svårt att verifiera eftersom vi inte är på plats. Eftersom också de här, vissa av de här dödsskjutningarna har skett före gryningen. Alltså klockan 3 och 4 på morgonen när solen inte har gått upp i Gaza.
Det låter ju väldigt kontroversiellt att understödja kriminella grupperingar ändå. Alltså hur motiverar Netanyahu det här? Jag såg att han bara ställde frågan, vad är det för fel med det här i något uttalande?
Ja, han sa att alla som är emot Hamas är bra krafter ungefär. Vi använder många olika metoder att komma åt Hamas. Och det här är en av dem. Men anledningen till att han överhuvudtaget uttalade sig, det var att Avigdor Lieberman, en av hans konkurrenter i Israel, den gamle ryske politikern som var väldigt, ja, som har varit minister också i Netanyahus regeringen, försvarsminister, han har nu vänt sig mot Netanyahu och han avslöjade att det var på det här sättet. Då var Netanyahu tvungen att kommentera det hela och var också upprörd över att Avigdor Lieberman hade avslöjat att Israel samarbetar med Abu Shabab.
Det kom inte från premiärministern själv från början, kan man säga.
Nej, det gjorde det inte.
Något som är lite intressant med det här, det är att som Cecilia säger, det är svårt att verkligen få saker och ting bekräftade. Men av de uppgifter som finns, både från israeliskt håll och palestinskt håll, är att Abu Shabab har någon slags frikort för sin verksamhet. Dels att de ska ha egna lager som alltså med förnödenheter som inte attackeras i Rafah, som annars är en stad som är fullständigt förintad och jämnad med marken, och att de beväpnade ska kunna röra sig väldigt nära de israeliska styrkorna, vilket egentligen hade varit omöjligt för vilken annan palestinier som helst. Kommer man beväpnad och närma sig israelisk militär så skjuts man i Gaza, men inte de här då, enligt de uppgifter som finns.
Och inte bara väldigt nära, utan i samarbete med finns det ju uppgifter om.
Så då ska det vara någon slags sofistikerat samarbete de emellan då. Men det här med Avigdor Lieberman som du nämnde, Cecilia, han sa ju att det här är kriminella förbrytare som identifierar sig med IS. Det låter ju svårt att lansera till en israelisk befolkning att man stöttar en sån grupp, eller hur går det där till för Netanyahu?
Ja, men här har man väl kanske modifierat det från regeringens sida och sagt att jo, men det här är delvis kriminella, ja, men det är framförallt en klan och vi samarbetar med alla som är emot Hamas. Lieberman nämnde IS, andra har nämnt olika salafistgrupperingar och att det här skulle finnas inom Abu Shabab, men framförallt är det en klan med ett kriminellt förflutet.
Och fiendens fiende är ju som du vet våran vän.
Ja, Johan Mattias, du hintade om det i början när vi började prata om det här. Det här med att beväpna sin fiendes fiende är ju inget nytt egentligen.
Nej, men det har vi ju sett i världshistorien genom alla tider. Vi har sett det i Afghanistan, hur liksom USA har beväpnat gäng där mot Sovjetunionen under den tiden. Vi har sett det på
som
andra ställen i
till, bara så att det blir tydligt för lyssnaren, som sen utvecklas till Al-Qaida.
Ja, men som sen utvecklades till Al-Qaida.
Talibaner.
Precis, och talibaner. Så att det finns mängder med sådana här, alltså mängder med sådana händelser i historien, och inte minst i Afrika finns det hur mycket som helst.
Och inte minst i Mellanöstern,
ja,
förstås.
Såklart.
Vad har vi för exempel?
Nej, men det är ju verkligen déjà vu, och den viktigaste lärdomen är ju att Israel från början stöttade Hamas för att man såg det som en motkraft gentemot PLO. Och senare också anklagas ju Netanyahu för att ha finansierat Hamas via Qatar för att omöjliggöra för den palestinska myndigheten, och den korrupta palestinska myndigheten ska vi väl tillägga, och Mahmoud Abbas på Västbanken.
Och det här pågår ju faktiskt också fortfarande utredningar i Israel om, som är ganska giftiga.
Man sätter en boll i rullning som man inte vet vart den ta vägen framöver handlar om. En annan fråga konkret, vad är status på gisslan just nu när vi pratar?
Det är jättesvårt att veta. De uppgifter vi får gör gällande att omkring 20 stycken som har kidnappats fortfarande är vid liv. Man får anta att de inte är vid särskilt god hälsa. De senaste som släppts har inte mått särskilt bra, varken fysiskt eller psykiskt. Men de senaste uppgifterna omkring 20 stycken skulle leva.
Av 56 som är kvar i Gaza ungefär, eller 59, det är lite olika uppgifter. Men alltså majoriteten är inte vid liv. Men där vill man ju ha hem kvarlevorna för att kunna begrava dem i Israel.
En annan fråga som anknyter lite grann till gisslans situation är den här. Debattörer säger att kriget kan ta slut imorgon, bara Hamas släpper gisslan. Men är det inte tvärtom? Om gisslan hade släppts hade inte Israel kunnat gå på ännu hårdare då. Jag hyser inga sympatier för Hamas övergrepp, men påståendet att kriget skulle ta slut bara för att gisslan släpps måste väl vara sakligt fel i den som frågar.
Jag får den frågan ganska ofta i min mailkorg. Jag tror att Cecilia också får den ganska ofta. Varför släpper inte bara Hamas gisslan så kriget tar slut? Nej, det är inte så enkelt, för att Israel ställde upp flera krigsmål i början här. Det var dels att gisslan skulle hem, men det var också att utrota eller förinta Hamas förmåga att styra Gazaremsan, och där är de ju inte riktigt än. Och sen har vi då hört, inte minst på senare tid, uttalanden från israeliska politiker i regeringen om att kanske inte gisslan egentligen är den viktigaste prioriteringen längre. Och det här är det ju stora ramaskri om naturligtvis i Israel, där gisslan har blivit ett med folksjälen på väldigt många sätt. Men nu hör man israeliska politiker som inte bara hintar utan faktiskt säger det rakt ut att gisslan är inte det viktigaste. Det viktigaste är att utrota Hamas och att återockupera, återerövra Gazaremsan.
Och det här med att definiera när Hamas är utrotad är ju inte helt lätt heller. Det kan man ju ändra den definitionen som det passar.
Ja, det är ju många i Israel också som har påpekat att det går inte att utrota en ideologi. Hamas förmåga att utgöra ett hot mot Israel kan nog sägas kanske redan vara krossat. Men Hamas finns ju kvar, och så länge Hamas visar livstecken i Gaza så kommer man i Israel att känna sig hotad.
Vi spanar mot nästa fråga av helt annan karaktär. Hur är situationen för personer med funktionsnedsättning i Gaza? Jag vet att speciellt kvinnor och barn med funktionsnedsättning brukar drabbas extra hårt i krig och katastrofer. Finns det någon form av hjälp och stöd som fortfarande funkar? Det måste väl finnas många som också blivit funktionsnedsatta under kriget. Får de någon form av vård och rehab?
Jag pratade med UNICEFs talesperson som faktiskt är på Gaza-besök just nu. Jag talade med honom häromdagen, och han sa det att han kan inte påminna sig i någon konflikt eller något krig där han har sett så många som har förlorat lämmar, och då talar han om barn. Alltså så många nya sedan förra besöket. Och då, det förra besöket, så det var det värsta han någonsin varit med om. Han trodde inte att det på något sätt skulle kunna bli värre, men det kunde det. Det finns väldigt lite hjälp att få för funktionsnedsatta, vare sig du har förlorat lämmar eller blivit skadad nu eller är det sen tidigare. Och väldigt många är ju skadade sen tidigare i Gazakrig också. Och då pratar vi inte bara om kroppsliga funktionsnedsättningar, vi pratar om psykologiska också. För att i Gaza har redan innan det här kriget var en stor del av befolkningen egentligen i behov av ganska omfattande psykologiska åtgärder. Det här har ju bara blivit värre. Nu är ju i princip en hel befolkning i behov av det. Men nej, det är klart att det inte finns stöd och inte tillräckligt. Det finns ju inte ens bedövningsmedel som är tillräckligt när man ska liksom behandla folk som har blivit skadade. Den här James Elder på UNICEF sa att vid hans förra besök så såg han alla barnen på sjukhuset. Den här gången hör han dem också. Deras ständiga klagan över smärtor.
Vi är klara nu för idag med lyssnarnas frågor. Vad har ni för frågor som gnager hos er?
Ja, alltså, när ska det bli fred är ju en fråga som gnager hela tiden, men också när vi får komma in och berätta och se på riktigt vad som pågår och inte sitta på våra månlandskap och titta ner på det krossade.
Egentligen hos mig är det nog frågan om Sammy, vår Sveriges Radios medarbetare i Gaza, han och hans familj, och hur jag överhuvudtaget ska klara av att veta att han inte kommer ut ur Gaza. Jag menar, så har det varit under hela tiden, och jag tycker att det här är en fruktansvärd plåga. Att kontakta honom och be honom göra jobb samtidigt som jag är fullkomligt maktlös när det gäller att hjälpa honom att komma därifrån.
Radiokorrespondenterna Mellanöstern med Cecilia Udén och Johan Mattias Sommarström. Tack för alla frågor som ni lyssnare har ställt till oss i Sveriges Radio Play. Olle Wiberg heter jag, Alexandra Sandels var producent och Leonardo Velander skötte tekniken.